Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Podplay. Veckans bästa dag är kommen igen och det är tisdag. Och det betyder att ni men ärligt med mig Nicole.
Och med mig Tully.
Och med mig Andra.
Är tillbaka! Woohoo!
Nej men tillbaka kan du inte säga. Andra är ju inte tillbaka.
Jo men hon är ju i lurarna. Vi är tillbaka med en gäst.
Vi är tillbaka med Andra.
Precis.
Och vi är glada. Jag vet inte, har ni känt varandra länge?
Nej.
Nej, jag och Andra har väl träffats för att vi båda är bra kompis med Frida.
Ja, Frida är alltid den gemensamma länken.
Inte för oss, Andra. Nej. För här är Simon den gemensamma länken.
Fast, är han verkligen det?
Nej, men Norra Tornen då?
Norra Tornen. Och Simons bullar, alltså som vi stormar upp till varje gång han
Simons
bakar.
Bullar öppnade våra hjärtan.
Yeah.
Men nu ska vi inte prata om det, för han skrev till mig förra veckan och bara... Åh, ni hypade mig. Jag kommer inte berätta till ni tycker att han är snygg. Men tack för hypat. Nu har han hybris. Så nu skriver han inte längre. Nu bakar han inte till oss längre.
Nej.
Men okej, så ni känner varandra...
genom Frida. Vi träffades för kanske något år sedan eller två, va?
Ja, men jag tror att alltså, vi har ju sett flera gånger liksom.
Mm.
Jag tror vi har säkert stött på varandra innan Frida också. Mm. Men att det är Frida som har blivit den...
Gemensamma länken.
Länken.
Mm. För jag har en händelse jag vill ta upp med dig, Andra.
Okej.
Okay. Jag vet inte.
Oj, rakt på.
Mm.
Ja.
Det här är inte en trevlig grej.
Nej, okej.
Okay. Oj, det... nej
men ska jag bli nervös nu?
Ja, ja.
Okej.
Nej, men jag vill bara reda ut det här. Och jag vill veta om du minns det här.
Nej, men
vänta.
Jag är nervös.
Har jag varit dryg mot någon?
Ja, det har du mot mig.
Va?
Mot mig, Andra.
När?
Det är det jag ska reda ut nu. För det här var inte så länge sedan. Jag hade ett absolut två barn. Det kanske var, du var med en kvinna. Ni hade en dammsugare med er. Ni var i garaget. Och jag stod där med två barn. I varsin vagn. Jättemycket packning. Och du frågar mig så här. Jag vet nämligen inte 100% att det här är du. Men jag tror att det är du. För det var sent på kvällen. Jag stod med båda mina barn och sov i vagnen. Jag hade som sagt mycket packning. Och de här dörrarna du vet. Från garaget upp är ju så jävla tunga.
Ja.
Och då är det en person som jag tror är du. Kommer fram till mig och säger så här. Kommer man upp till innovationen härifrån? Och då säger jag ja om du har blipp. Och sen var det en kvinna. En svensk kvinna. Lite äldre. Alltså övre medelålder. Och ni hade en dammsugare med.
När var det här?
Men typ när du flyttade in igen tror jag.
För grejen är, jag fick ju min garageplats för 2 veckor sedan.
Eller fast nej, det är det. Jag tror inte att du hade en garageplats då.
Nej.
Nej, alltså du, jag flyttade in.
Sen. Ja, det var länge
alltså
sen.
Jag flyttade in, men jag fick ju ingen garageplats för det var ju fullt. Så att jag stod ju i garaget på, du vet, under Willys.
Ja.
I typ en månad. Fram tills för 2 veckor sedan.
För kan du inte veta att du har varit i garaget och skulle ta dig upp med en dammsugare?
Alltså jag har inget minne av det här.
Nej, för det som händer sen är att den personen jag tror är du bara går förbi mig. Och alla dörrar... Jo, för den här kvinnan bara... Och de här dörrarna bara smäller i mitt ansikte. Och jag står där och jag bara, var det där Andra?
Alltså om det var jag... Som sagt, jag har inget minne av det här. Alltså jag fick min garageplats för 2 veckor sedan.
Ja, men det var... Hur länge sedan var det, Nicole? För jag var ju tvungen att...
Jag tror att det är... För när du nämnde det här var typ mer än en månad sedan.
Ja,
alltså förmodligen 2-3 månader sedan.
Oj, för 2-3 månader sedan bodde jag inte ens i tornet.
Nej, men för en månad sedan typ.
Alltså jag flyttade in i tornet typ.
Jag försöker sätta dig.
Nej, det vill jag inte. För om det här inte är du, det gör mig glad. För jag hade ångest. Jag bara, var det där Andra precis? Det behöver inte vara du. För det var sent, jag var trött. Men jag var i chock, eller hur Nicole, var jag i chock?
Ja. Gud, ringde du Nicole och bara, Andra var dryg.
Känner du Andra bra?
Ja, för jag bevarade jag bara, jag visste ja, inte om det
alltså,
där var...
Jag bara, ja, vi hänger ju inte privat, alltså så här, bara vi två, men alltså, jag känner ju andra och liksom, vi har ju setts massa gånger.
Jag alltså bara, det gjorde mig så ledsen, men, alltså, för jag kände...
så otrevlig.
Gud.
Jag bara, det här hände, för grejen är, ni har ju skickat er en bok till mig. Och jag bara, hur kan hon... Och sen bara slam the door.
Nej men gud, jag skulle ju känna igen dig om jag såg dig.
Det är det jag tycker, eller hur? Så du har inte varit i garaget?
Inte innan jag fick min blipp.
Nej, men då är det inte du. Då
det är därför
annan.
Jag är så här, och jag har inget minne av det här.
Det är en otrolig lättnad för mig, för jag bara, vem fan slam the door i någons face när man sov med två barn, två barnvagnar, mitt i natten, det var sent på kvällen.
Vadå, vilken tid var det här?
Men typ 10-11 på kvällen.
Nej men gud, det var absolut
mitt
inte jag.
Nej.
Hans det...
Tulli.
Ja men Nicole, vi får se när
mitt
du får barn.
Mitt i natten är fan inte klockan 10 eller 11.
Du, när vi hade plockat bullar, hon bara, nej nu måste jag gå hem och lägga mig. Och jag bara,
nej men jag sover ju vid typ så här. Jag går och lägger mig vid typ så här 21:30.
Åh herregud, men så här, innan vi fortsätter så tänker jag att för de som lyssnar, att Anna, du behöver nog presentera dig.
Nej men alltså jag är... alltså en helt vanlig person som tycker att ekonomi är kul.
Hur gammal är du ens?
Jag är 29, jag är lite 30 snart.
Så du är 93? Oj, alltså du är... Oh, du har... alltså förlåt, men alltså, båda ni två tjejer...
Vadå, Nicole är väl 94?
96.
Nej, men lägg
97.
Av!
97?
Jag ber ursäkta. Hemskt om ursäkta.
Hur gammal är du?
25.
Hur gammal är man då?
25.
Nej men alltså, jag menar vilket år det var för.
Lita inte på andra längre när hon är bakfull alltså. Hon är 25, hon är född 97.
Alltså shit, du är typ yngre än min lillebror.
Alltså du är yngre än L typ.
Ja men alltså.
Jag skojar.
Du har fortfarande mjölktänder typ.
Ja, hon har ju det.
Nej men alltså, så ung.
Ja, det vill säga om båda er två. Alltså... jag är så glad att ni är så unga och ändå har byggt upp värsta livet för er själva. Det är så häftigt. Tycker ni inte ni det? Va?
Vad är det ni
alltså ni inte behöver, alltså ni är såhär. Alltså fattar inte ni hur girl power det är? Alltså att ni, jag har byggt upp allt jag har jag byggt upp med David. Man bara, Tulli och David. Ni behöver ingen, ni har bara liksom styrt upp ert eget liv. Själva.
Alltså grejen är att det är inget så här, jag har pratat med vissa andra vänner om det här, att det är ju för min del i alla fall, det är inget jag går och obviously tänker på ofta. Nej. Men ibland kan det ändå slå mig att det är så här, wow, jag har ändå liksom lyckats tjäna ihop de här pengarna själv. Jag har ändå lyckats köpa den här lägenheten själv i Stockholm. Ja. Alltså att jag kan ändå så här, vid vissa få tillfällen vara så här, gud, det är ändå ganska coolt. Men sen 30 sekunder senare så glömmer jag det och vill ha mer.
Jag är exakt samma.
Jo, men
jag
ni lever ju ett bra liv som ni har skapat själva.
Men jag är så här tacksam för att jag får göra allt det jag gör och för att jag har allt det jag har. Men jag känner absolut inte att jag är nöjd. Jag tycker att livet är för kort för att man ska nöja sig.
Men jag tycker inte heller, vi pratade om det i förra avsnittet, man ska typ inte nöja sig. Men jag menar inte att ni ska nöja er. Jag menar bara så här, alltså typ du, när du gick upp igår, jag tänkte bara, nu går hon upp till sin egen lägenhet, själv. Hon går och lägger sig, hon kommer lägga upp en liten bild från sin säng, för det gör ju du ofta, din utsikt där. Och liksom, det är hem, alltså det där är bara ditt liksom. Jag själv går upp och vi tjafsar om städ. Och du lägger dina kalsonger där och jag lägger mitt där. Och du bara gick upp till ditt eget och bara stängde den och där är ditt hem.
Mm.
Det är så
häftigt. Nej men alltså det är verkligen skitcoolt. Och det är det som jag också brukar prata om väldigt mycket. Att så här, jag kommer ju inte från pengar. Jag kommer ju från, alltså jag är växt upp i Fittja, det är så här en Stockholmsförort och bla bla bla. Nej, men alltså, och jag tycker det som är så coolt, det är inte så här vad jag har gjort, utan det är vad man kan göra. Oavsett hur ditt liv ser ut så kan du alltid, så har du alltid möjlighet att förändra det. Mm. Ingenting är permanent. Och det finns någonting väldigt fint i att liksom inse kraften av förändring. Du kan ha det exakt hur som helst, men det kan också bli hur bra som helst eller hur dåligt som helst. Det är du som bestämmer.
Men hur kommer det sig liksom att du blev intresserad av ekonomi? Alltså vart växte intresset ifrån? Hur kom det sig att du ens började intressera dig för det?
Mm.
Jag har alltid liksom varit intresserad av att spara pengar och började spara guldtior som jag fick i veckopeng när jag var väldigt ung. Och alltså mina föräldrar har liksom alltid varit så här egenföretagare sen de kom till Sverige på tidigt 90-tal. Och de har alltid så här jobbat för sig själva, haft mycket så här restaurangverksamheter och sånt. Och det gick jättebra för dem. De köpte en restaurang när jag var typ 7. Jobbade skitmycket, gick jättebra, levde mycket på lunchgäster. Efter 7 år så var det typ någon så här sotgubbe där, eller typ någon så här kille som skulle rengöra ventilationen. Mm. Och han tappade någon så här tygbit eller trasa eller vad det var. Och den här liksom trasan eller whatever började brinna under natten.
Oj.
Restaurangen Nej. Brann ner till grunden. Och det visade sig att mina Oj. Föräldrar hade fel försäkring som inte täckte branden. Nej. Så att jag var 13-14 när det här hände. 13 kanske jag var. Så att de fick ta alla sina sparpengar som de hade jobbat ihop sen de kom till Sverige. På att liksom lägga det på restaurangen, reparera allting själva. Och ett år senare när de öppnade upp igen så hade alla stora företag som de levde på, alltså lunchgästerna, hade flyttat därifrån. Och restaurangen gick i konkurs.
Nej, men Gud.
Så att jag satt på första parkett. Jag var 14 år och såg hela deras ekonomi rasera. Och jag kände bara så här, jag kan inte ta det här. Det här är liksom för jobbigt. Jag är för känslomässigt liksom investerad i det här. Och det är mina föräldrar, och efter det här så började ju mycket så här konflikter uppstå hemma.
Mm.
Man skyllde saker och ting på varandra. Men det var ditt fel, du kollade inte avtalen. Det var du som inte läste, det finns. Alltså så. Och det bottnade egentligen i en okunskap. Man tror alltid att man vet, men man har lite dålig koll, man vet inte riktigt hur villkoren funkar, jada jada. Så att jag kände bara så här, jag vill göra någonting för att hjälpa dem.
Mm.
Så att jag googlade hur blir man rik, och hamnade av alla ställen jag kan hamna på, så hamnade jag på Flashback. Och där var det, nej men alltså,
där hur gammal var du nu?
Jag var 14. Och där var det någon som hade skrivit så här, vill du tjäna pengar så ska du köpa aktier. Och det var första gången jag kom i kontakt med begreppet aktier. Jag hade aldrig hört det innan. Och på den vägen är det. Så att jag fick ju upp intresset där, gick med Unga Aktiesparare och ja, men började typ så här, försöka lära mig, läsa lite böcker. Allt var ju så, alltså på den tiden var det ju inte lika lätt som det är idag. Alltså informationen var inte lika lättillgänglig. Så att jag köpte mina första aktier ett år senare.
Vad köpte du för aktier?
Jag köpte ett bolag inom stålindustrin.
Men usch, alltså jag blev så, det här har jag aldrig, har du berättat det här förut? Om
ja. Det ändrar synen på den dryga person jag är, eller?
Nej, men jag tycker inte att du är dryg. Det var ju, men jag, det här verkligen, verkligen gjorde mig, alltså det här drabbade mig, att det där med dina föräldrar och deras restaurang.
Men jag tror att det är, tyvärr, men jag tror att det är väldigt vanligt. Alltså, och det är ju någonstans det som jag valde att jobba med. För jag hoppade av juristprogrammet sen och på universitetet och startade ju mitt bolag. Och det som har drivit mig i alla år, det är ju att jag vill skapa en förändring.
Mm.
Jag vill aldrig att någon ska hamna där mina föräldrar var. Där man känner sig att jag inte är tillräckligt med kunskap för att fatta rätt beslut. Och i det här fallet så handlade det om att man hade en fel försäkring. Men jag tror att väldigt många som är i vår generation kommer hamna, alltså i en sån situation som mina föräldrar var, på grund av okunskap. Men det kanske inte kommer handla om försäkringar, utan snarare om så här, ekonomisk trygghet och pension i framtiden.
Mm.
Man kommer vakna upp när man är så här 65 och bara, shit, jag har inte gjort någonting åt det här, för jag visste inte vad jag skulle göra.
Mm.
Och nu sitter jag här, det finns inget skyddsnät, jag har inte råd att liksom hålla samma typ av levnadsstandard, och pengarna räcker inte till.
Mm.
Men känner du att det här är ditt kall i livet?
Ja, men jag gör det. Alltså, jag drivs väldigt starkt av det här, just för att jag var själv där. Jag såg vad liksom konsekvenserna av okunskap kan göra med människors liv.
Men vadå det här med försäkring? Du menar att det är okunskap? Du menar inte att så här, för fan, alltså, jag tycker, bara häromdagen när jag skulle göra BankID, det är så mycket avtal, det är så mycket så här grejer, man läser ju aldrig igenom, man bara scrollar, bläddrar, godkänn, fuck it.
Mm.
För oss, alltså nu menar jag inte att det är så för dina föräldrar, men för oss handlar det inte om lathet.
Ja, alltså det handlar väl mycket om lathet, men jag tror också så här, det handlar också många gånger om okunskap.
Mm.
Alltså typ så här, mina föräldrar hade en brand i sitt hus nu i somras.
Igen. Gud.
Men det var så här, deras uteplats som började brinna, det var något fel i elen. Men när de tecknade, när de köpte huset, så sa jag bara, alltså jag är ju skadad av alla de här försäkringsärendena. Jag ringer försäkringsbolaget, jag tecknar en försäkring åt er. Så att jag ringde ju dem, pratade, ställde en miljard frågor, och det visade ju sig då att man måste, alltså om det uppstår en brand så måste det liksom, alltså på din uteplats, så måste det vara kopplad till huset på något sätt. Så att om det är en typ så här vad heter det, en sån här trädäck, då måste den på något sätt vara liksom ansluten till huset, annars kommer inte försäkringen täcka. Och det är ju alla såna här typer av villkor som man kanske annars vanligtvis inte läser igenom eller kanske inte tänker på. Men bara för att jag är med dig i bakhuvudet, så är jag så här, nej, vartenda tänkbara scenario ska liksom in här. Jag har ju en kompis som åkte iväg förra hösten. Han hade ju en vanlig hemförsäkring. Åkte iväg och hade glömt stänga fönstret i köket. Så att när han kommer hem efter 3 veckor så har det regnat in, alltså det här var under hösten, ganska mycket. Så att han har fått en vattenskada på sitt golv. Och man behöver liksom byta ut hela golvet och liksom så här torka fukten och så. Men då visar det sig att hans försäkring täcker inte det. För att han är inte försäkrad mot sånt som kommer utifrån. Utan han har ju bara en vanlig hemförsäkring. Så att om du har glömt att stänga fönstret och det regnar in, då täcker inte din försäkring det. Och det är ju allt sånt som man inte tänker på. Utan man tänker så här, men jag tecknade en hemförsäkring, nu är jag safe. Men man är ju inte det.
Ja, men och sen så tror jag också folk är, alltså att man typ skäms ibland för att ställa massa frågor. Alltså att många är så här, men jag orkar inte fråga palla liksom. Ja, men gud, de får säkert så många som ställer frågor, så nej. Men där är ju verkligen, alltså jag också när det kommer just till försäkringar, tvärtom, att jag är så här, jag ställer 1 miljard frågor. Ja. Så här, vet du, ni får vara hur trötta ni vill på mig, men jag har några frågor till.
Ja, men jag kan säga att jag kommer efter det här fråga andra vad hon har för försäkringsbolag och ringa till dem och säga, whatever andra have, I'm having. Plus barnförsäkring för det liksom.
Nej, men alltså jag är ju försäkrad mot, för försäkringar är ju en viktig del av ekonomin. Om man ändå ska prata ekonomi. Och det är en sån här tacksam grej att bara ha. Jag var ju med om en vojolycka för typ 3 år sedan.
Jaha.
Jag vurpade på en voj, bröt typ halva min kropp, satt i rullstol i 4 månader.
Du skämtar?
Nej, men alltså jag är ju opererad överallt. Alltså jag har metallplatta.
Hade du hjälm?
Nej.
Nej.
Nej, alltså, men jag slog ju inte i huvudet. Men jag hade liksom 7 frakturer i arm och ben och så.
Hur vurpade du?
Krocka med en trottoarkant, flög över.
Nej, men flög alltså, du över styret eller vad menar du?
Men då hade jag ju försäkring som täckte allting. Så att jag hade ju en olycksfallsförsäkring. Och det som var så sjukt var att jag bara, när fan kommer jag skada mig? Det här var liksom i juli. Så jag ringde till mitt försäkringsbolag. Jag bara, jag vill säga upp min olycksfallsförsäkring. Hon bara, nej, men det är 3 månaders uppsägningstid. Jag bråkade med henne. Jag bara, nej, du säger upp den nu. Jag vill inte betala i 3 månader till. Hon bara, nej, men det går inte. Det är 3 månaders uppsägningstid, bla bla bla. Slut så jag bara, ja, skitsamma. Det får vara. Lägger på. Det går 3 veckor. Jag ramlar och slår mig och bryter halva kroppen. Och ringer tillbaka till henne. Jag bara, kan jag få behålla min olycksfallsförsäkring?
Men gud, andra.
Så att det, jag tror att så här, det handlar inte bara om att ha pengar på kontot. Utan när man pratar ekonomi så handlar det också väldigt mycket om att ha ett risktänk. Och vissa saker ska man bara inte ta en risk kring. Men om vi börjar med läget just nu, för de som inte är insatta och kanske inte riktigt förstår vad som pågår, så har vi ju haft en väldigt sur börs det här året. Det har ju gått ner väldigt mycket. Många människor har förlorat väldigt mycket av sitt sparande. Många köpte in sig väldigt dyrt precis efter pandemin. Och det som sker är ju att börsen påverkas ju av det som sker i omvärlden. Så att när det är väldigt mycket problem som det är just nu, vi har krig i Europa, vi har nedstängningar i Asien till följd av pandemin, vi har hög arbetslöshet i USA, på det så har vi en hög inflation, vi har stigande räntor, allt det här gör att börsen reagerar negativt. Och vi är väl nere, vad är det just nu, typ 30% i år. Jag vet inte exakt vad börsen står i idag. Den har precis öppnat nu när vi spelar in det här. Men det är ju väldigt många som är oroliga för vart vi är på väg. Och hur ska man tänka då? Ja, men alltså, det är egentligen inte så svårt. Jag brukar säga så här, om man tittar på hur börsen har gått de senaste 100 åren- så har ju över tid alltid gått uppåt. Om man tittar på de största krascherna som vi har haft, så här, svarta måndag 1987, IT-bubblan som sprack 2000 eller finanskrisen 2008. Det här är liksom några av de större rasen i modern historia. Där har ju de rasen bara varit, om man tittar på en långsiktig kurva, så är det bara små, små hack i kurvan. Och över tid så har det liksom alltid pekat uppåt. Och det här är ju en till sån grej. Det är Skakigt, absolut. Men det är inte första gången vi har krig. Det är inte första gången vi har hög inflation. Det är inte första gången börsen är orolig. Och har man tålamod så kommer börsen med stor sannolikhet även att återhämta sig från det här. Det finns ju inga garantier, men historien talar för att det kommer vara så. Så att som sparare så tycker jag absolut att det är ett superbra tillfälle att komma igång nu. Om man har möjlighet att spara. Sen ska man också tänka på att vi har en energikris som driver upp energipriset. Det blir dyrare med mat, det blir dyrare med boenden. Alla kanske inte har pengar som räcker över varje månad. Men har man det så ska man absolut börja spara nu. För att det man också ska komma ihåg är att absolut, börsen är nere. Men det är i sådana här lägen det föds sjukt mycket miljonärer.
Mm-hmm. Men tycker du då man ska spara i aktier eller på börsen? Eller menar du spara på ett sparkonto?
Just nu ska man nog inte spara på ett sparkonto om inte du sparar för att ha en buffert. En buffert tycker jag att alla ska ha. Just nu när allt blir dyrare och man kanske inte riktigt... man vet inte vad räkningarna landar på nästa månad. Det är ju väldigt många elbolag som inte ens vill erbjuda fasta priser längre. Så att det är mycket, så här, mycket kostnader kommer ju vara rörliga. Så att då vill man ju ha en buffert. Och sen så tycker jag att man ska titta på hur ens liksom, privata boendesituation ser ut.
Mm.
Bor man typ som du och jag gör i en ny produktion som har en förening som är väldigt högt belånad, men då kanske man ska amortera ner lånet lite just för att ja, men, föreningens kostnader kommer ju också gå upp när alla räntor går upp. Så att de lånen som föreningar har kommer ju bli dyrare och det kommer ju gå ut över oss. Vi kommer ju få en höjd månadsavgift. Så att...
Men ska man inte kolla, för det ska jag säga dig.
Ja.
Jag har kollat med vår förening och vi har bundna lån några år till.
Ja.
Så man kanske också ska kolla föreningens ekonomi, hur det ser ut där och om det finns risk för att lånet på föreningen ska höjas.
Precis. Det ska man ju absolut göra. Mm. Men vet man inte, liksom, eller har föreningar rörliga lån, då får man liksom räkna med att det kanske kommer kosta några hundra eller tusen lappar till. Alltså, beroende på hur stora lån man har och hur stor föreningen är. Men sen i tredje hand då, när man har en buffert och när man har liksom clearat boendesituationen, då tycker jag att man ska börja investera på börsen.
Mm.
Och aktier eller fonder, alltså det är ju en smaksak. Jag brukar jämföra aktier och fonder med godis.
Mm.
Där fonder är lite som så här gott och blandat påsen. Det är en färdig mix som någon expert bara har slängt ihop. Så köper du en påse så får du en blandning på olika smaker. Medan godiset, eller aktier är mer som godiset i plockhyllan. Du tar en påse som är tom och så fyller du den med det du vill ha själv.
Mm.
Och det där är ju en smaksak. Vissa föredrar att bara göra det enkelt för sig själva. Och vissa tycker att så här, men det är jättekul att nörda ner sig och testa olika smaker och utvärdera och så.
Ja, men precis, måste man inte sätta sig in. För fonder är ju mer safe. Det går ju upp över längre tid. Det är ingenting som är så här, om du vill tjäna mycket pengar snabbt.
Nej, men alltså det, är ju, det man ska komma ihåg är ju att du kan ju köpa aktier i en fond. Alltså återigen, när du köper en gott och blandat påse, det är ju fortfarande godis.
Mm.
Men du får bara en mix på olika smaker utan att behöva plocka ihop dem själv. Och lite samma är det med fonden. Det är, du får fortfarande aktier, för du kan fortfarande köpa en aktiefond. Så du får aktier, men du behöver inte plocka ihop den här mixen själv. Utan du får en påse med färdiga, liksom, de här aktierna tycker vi att du ska ha.
Men skulle du säga då att... fonder är kanske bättre att börja med om man är helt ny?
Ja, alltså jag älskar fonder och jag har ändå hållit på i typ 12-13 år.
Mm.
Det är bara för att det är enkelt och det är ja, men det är smidigt. Och du kan också, det du kan göra med fonder som du inte kan göra med aktier, det är ju automatisera ditt sparande. Om du tycker att det är jobbigt att gå in varje månad och köpa, så kan du bara lägga allting på autogiro, så köper du liksom, banker köper fonder åt dig automatiskt varje månad.
Men om man ska investera i aktier, måste man läsa på eller?
Mm.
Ja. Så att det är ju det som är, om man inte är alltså är kunnig, för det är någon
för
som
det var liksom, ja men för jag fick många frågor så här, ja, men vart börjar man ens?
Exakt.
Mm. Men det är man helt grön, då tycker jag absolut inte att man ska börja med aktier. Utan jag tycker att man ska köpa typ 3-4 fonder.
Mm.
Och gärna 3-4 olika fonder. Mm. Inte samma bransch eller samma nisch.
Och det gör man på Avanza eller?
Det kan du göra på vilken bank som helst. Avanza
du kan göra det på din bank också.
Du kan göra det på din bank, du kan göra det hos Avanza eller hos Nordnet.
Men sen finns det två olika konton på Avanza.
Mm.
ISK, ISF eller fan det.
Alltså de två vanligaste sparkonton, det finns ju massor. Det finns ju fonddepå, aktiedepå.
Men de två vanliga då?
De två vanligaste är ISK.
Ah.
Och kapitalförsäkring. Alltså kapitalförsäkring är ju mer som ett så här försäkrings liksom konto där du, alltså det brukar vara bra för om du har till exempel barn och ska spara till dina barn, då kan du spara en kapitalförsäkring, men du kan själv välja när barnet får tillgång till de pengarna. Medan om du sparar till ditt barn i ett ISK så får ju barnet tillgång till de pengarna när han eller hon fyller 18. Så att det är ju så här, du kan fortfarande spara i en kapitalförsäkring, men du kan sätta någon annan som förmånstagare och då bestämmer du själv när det blir. Men det vanligaste kontot, alltså sparkontot just nu, det är ju ISK.
Okej, och vad är viktigast för dig när du investerar? Alltså vad är dina typ, har du några så här tre uspar eller tre, fem eller liksom så här, vad är dina...
Men jag tittar på tre saker, jag tittar på massa saker, men tre vanligaste som jag tittar på när jag investerar... i aktier, det är att jag vill först och främst veta att bolaget tjänar pengar. Jag investerar aldrig i bolag som inte tjänar pengar. Jag har inga så här förhoppningsbolag eller småbolag eller så här, en bolag som har en fantastisk idé, utan det ska vara en idé som man kapitaliserar på. Så det är det första. Det andra jag tittar på, det är så här, vilka styr bolaget, ledningsgrupp och styrelse, vad har de gjort tidigare? Har de varit på några bolag som liksom har blivit väldigt framgångsrika? Och sen så tittar jag på branschen. Så här, vad är det för typ av bransch de är verksamma i? Vilka utmaningar står branschen inför? Hur ser konkurrenssituationerna ut? Hur stor är marknadsandelarna? Kan de ta fler marknadsandelar och växa mer? Eller liksom, har de växt klart? Så att jag skulle säga att det är... alltså siffrorna, det är bolagsledningen och liksom styrelsen, och sen så är det branschen som jag främst tittar på. Och det här kan jag bara liksom titta väldigt snabbt på. Det finns ju på alla börsnoterade bolag har en IR-sida. Det här är liksom, vi ska inte gå in för mycket på det, det blir liksom next level för avancerat. Men där kan man gå in och läsa om bolagen och se alla nyckeltal och siffror och sen göra en snabb bedömning. Och tycker man att det är kul så kan man ju fortsätta gräva ner sig i det.
Okej.
Du ser ut som ett frågetecken.
Alltså jag kände bara det känns som att man måste läsa på.
Det händer så mycket.
För jag är en fondtjej. Jag gick till min bank. Jag bara tja, jag har private banking. Och jag bara hej Sara, hjälp mig. Och de gjorde min gott och blandat på sig. Precis, tack, adjö. Och jag är jätteglad. Och jag känner bara, jag vill så gärna fatta eller veta grejer om det här. Men det känns redan nu när du börjar titta på tre grejer, man bara, det där tar mig 2 veckor typ att läsa på om allt det där. Det känns som det var så mycket information man behövde ta in.
Nej, alltså det låter mer än vad det är. Alltså det tar på riktigt 10 minuter. Alltså det finns, just första delen, siffrorna, där går jag in på en sajt som heter börsdata.se. Och där får man upp alla nyckeltal. Så där skriver jag bara in bolaget jag vill titta på. Och så får jag upp så här, omsättning, resultat, tillväxt, bla bla bla. Alla
och hur, nyckeltal. Förlåt att jag avbryter, men hur hittar du ens bolaget? Alltså går du bara in och bara... Säger en siffra 1-10 och den läser jag på om, eller hur funkar det där?
Nej, utan oftast så vet jag ju så här, alltså jag följer ju ekonominyheterna och har liksom koll på... Det finns ju inte obegränsat med bolag på svenska börsen. Det finns ju liksom ett fåtal, eller inte fåtal, det är ganska många. Det finns... runt 1000 noterade bolag på de olika listorna. Så att jag, alltså det är bara att följa bolag. Är det något bolag som jag är kund hos eller handlar hos, och sen så kollar jag om de är noterade, och då blir jag så här, men om jag är kund och handlar där så kanske fler handlar där och tycker om bolaget. Men då kanske jag inte bara ska köpa deras produkter, utan då kanske jag också ska köpa aktier i det bolaget. Så att jag tänker mycket så. Och det är ju precis så man ska tänka. Man ska ju inte köpa liksom bara... och peka på något och bara plocka in det, utan man ska ju hitta sånt som man själv tycker om.
Har vi 4 timmar? För jag tror att det är många tjejer, unga tjejer särskilt, som vill lära sig så mycket om det här. Men att man inte vet var man ska börja, man vet inte hur man ska gå tillväga. Liksom, jag tycker bara att...
Ja, men det känns så stort. Exakt. Liksom.
Men så är det.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Med allt.
Men du har ju också, tänker jag, du har ju skrivit en bok tillsammans med Frida. Ja. Om just att investera och liksom ekonomi. Och där tänker jag också, jag har ju läst den och den är ju ett väldigt bra, alltså så här, första steg.
Mm. Vi kanske skulle kunna tävla ut några böcker till de som lyssnar.
Det kan vi göra.
Absolut, jättegärna. Det tror jag verkligen, för att jag tycker att jag har bra koll på min ekonomi, jag har en buffert, jag har sparade pengar liksom. Men just när det kommer till att investera så känner jag att nej men gud, jag är lost. Jag är lost. Jag har gjort några fåtal investeringar, men då kände jag ändå, för jag läste er bok när ni släppte den förra året och var så här, men den här är ändå lätt att förstå. Mm. För att mycket så här, typ, jag har ändå kollat på YouTube, jag har försökt läsa, men många gånger så har jag känt så här, men jag fattar fortfarande inte vad det är ni menar. Mm. Men just i din och Fridas bok så är det ju verkligen så här, man fattar. Mm. Den är skriven för folk som inte har gjort det här någonsin tidigare.
Mm. Ja, men alltså, jag blir jätteglad att du säger det, för det var exakt det mitt och Fridas mål var med boken. För Frida kunde ju ingenting om det här när jag träffade henne. Hon kan fortfarande ingenting om det här. Men, men hon är ju så jävla duktig på att bryta ner saker och ting.
Mm.
Så att hon är så här, men typ så här, jag visat ju att babbla på så som vi gör nu. Alltså det här med att hitta rätt bolag, vi jämför ju det med dating. Alltså du skulle ju aldrig bara hoppa in i en relation med första bästa person du ser.
Nej.
Utan du går ju på några dejter, du lär känna en person, du ser om det finns kemi, om det finns potential, om det finns liksom någonting du kan tänka dig för framtiden innan du går in i en relation. Och på exakt samma sätt är det på börsen. Du ska ju dejta bolagen som du vill plocka in i din portfölj. Du ska ju inte bara hoppa i säng med dem direkt. Utan lära känna bolagen. Och vi har ju ett helt kapitel när vi pratar om så här, hur man gör och alltså hur man dejtar bolag på börsen. Så att det är ju, jag blir jätteglad att du tycker att den är så här, enkel och lätt att förstå.
Jag har verkligen inte läst det, men jag ska verkligen hem. Jag har ett ex hemma.
Okay.
Jag ska bara, nej men, förlåt, mom of two, tror ni jag hinner? Jag hinner för fan inte ens torka mina hår på toa. Andra, hur tycker du, alltså för då, nu har jag bara ett vanligt konto som mitt barns, eller mina barn, jag har 2 barn. Deras barnbidrag går in i varsitt konto och det är mitt namn, för jag kommer aldrig låta dem få sina pengar när de är 18, utan det här är pengar som ska gå till en lägenhet whenever they're ready. Tycker du då att man skulle sätta det på, eller hur tycker du man bäst skulle spara den typen av pengar, eller liksom den typen av
jag skulle säga, alltså ett barnsparande, dina barn är ju väldigt unga.
Och det är inte mycket pengar, barnbidrag är ju typ 600 spänn.
Men alltså får jag bara dra ett exempel som vi drar i, jag tror att vi drog det exemplet i boken också. Vi gjorde en liten uträkning på just det här med, för väldigt många börjar ju spara först när de får sitt första barn.
Mm.
Annars lever man månad för månad. Så att många börjar spara när de får sitt första barn, och då räknade vi ut så här, men om man sparar barnbidraget, vi räknade på 1050 kronor, jag vet inte vad det ligger på.
Ja, det kanske är 1050. Ja,
typ något sånt. Det är typ som CSN. Och om man sparar det i 18 år på ett vanligt sparkonto, alltså inte investerar det, då får du typ, jag minns inte exakt, men det kanske var så här typ 270 000.
Mm.
Kom inte ihåg. Ish. Alltså under 300 000. Men om du tar exakt samma summa och stoppar in den på börsen varje månad i 18 års tid, och sen så bara liksom låter du den vara, du fortsätter inte investera, utan du bara liksom låter pengarna bygga på. Men barnet får inte tillgång till pengarna när den är 18, utan när den är 65. Så det blir ett pensionssparande till ditt barn. Det här beloppet som skulle vara på typ 300 000 ish, säger vi. Kan du gissa vad det skulle bli när barnet är 65?
Alltså obviously mycket, mycket mer. Men jag kan tänka mig 2 miljoner.
Mm.
För nu slog jag högt, för att det kändes som att du ville det.
Ja. Och då räknar man på en snittavkastning på ungefär 9% per år. Det är typ det börsen har avkastat i snitt de senaste 100 åren.
Men när du säger börsen, vad menar du då?
Men vadå?
Alltså börsen.
Det är ju flera miljoner då.
Ja, men hur många miljoner? Gissa. Alltså om du hade sparat exakt
har du
samma...
Gissat, Tully?
Jag sa 2 miljoner, men jag fattar inte, för när du säger börsen... Menar du att man köper specifika aktier då? För det kan ju gå hur som helst.
Nej, men alltså du, när jag säger spara på börsen då, ja. Och när jag säger ett snitt, då är det snittet på alla bolag som är noterade på svenska börsen.
Okej.
Okay. Så det snittet
så
är...
det spelar ingen roll, bara någonting?
Ja, börsen. Du kan köpa liksom en indexfond.
Okej. Okay. Mm.
Jag tror absolut mer än 2 miljoner. Jag säger 5.
113 miljoner.
Men gud, L, I'm making you a millionaire. Jag ska...
Va? 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 Men,
yep.
Vänta, va? Säg det en gång till.
113 miljoner skulle det bli.
Det är så sjukt. Mamma, det här är ett öppet meddelande till dig.
Men då får de alltså inte pengarna förrän de är 65.
Exakt. Jo, men okej.
Det blir ju pensionssparande. Men det här är liksom så här, man kan ju ta pengarna när man vill. Man kan ju inte ta delar av det. Det här är liksom bara så här, kraften av... Ja, men så här, ränta på ränta-effekten. Att investera. Att det jobbigaste när man investerar på börsen, det är ju att komma upp i ett kapital.
Mm.
Liksom att få 1 krona och bli 2 kronor. Det är ju liksom, det är det som är det jobbiga. Men sen när du har byggt upp ett kapital, då är ju alltså 10% på 10 miljoner är ju mycket mer än 10% på 100 spänn.
Mm.
Alltså det är lite som snöbollseffekten.
Jag är
alltså
mer
det här
du rullar
mig så mycket att jag vill gå härifrån och gå in på och läsa på och bara börja investera alla mina pengar. Jag kommer typ bli så spelberoende.
Ja, men du har min bok alltså, hemma.
Jag är helt chockad.
Jag kommer läsa din bok. Jag ber om
jag kan liksom inte släppa 113 miljoner.
Fast det är för tråkigt att få det när man är så 65. Man bara, men om man tar ut det när man är 30 då är det typ 50 miljoner.
Ja, kanske det. Jag vet inte. Det beror på hur börsen går. Ja. Det är ju ett snitt liksom. Men alltså det är ju det som är så sjukt. Och jag tror att det är så viktigt att komma ihåg att men jag vet att många är rädda för att investera på börsen, men det finns också väldigt mycket möjligheter.
Mm.
Det handlar väldigt mycket om att så här, ha ett risktänk när man investerar på börsen. Det är ju samma sak, så här, du går inte ut...
Ja, alltså jag vet inte om du... Förlåt att jag avbröt dig. Men jag vet inte om du håller med... Men min pappa har alltid sagt till mig, för han investerar aktier och så vidare. Och han har alltid sagt till mig sedan jag var liten att så här, ja, men investera pengar i aktier eller fonder eller vad du nu vill. Men de pengar som du investerar ska du räkna med att du kan förlora.
Ja, du ska bara glömma de pengarna.
Exakt, alltså han bara, det är som att de inte längre finns. Du ska inte räkna med att du har de här pengarna.
Exakt, och det är ju väldigt sunt därför att då tvingas du också tänka långsiktigt. För att om man tittar på liksom börsen kortsiktigt, det går ju upp och ner varje dag. Mm. Alltså om du tittar på en endagskurva så går det liksom upp och ner varje minut. Men om du tittar på en 10-årig kurva så går den ju uppåt på sikt. Så att jag tror att man måste bara ha ett långsiktigt tänk. Och när jag säger långsiktigt så menar jag så här, minst 5 år fram. När det är så skakiga tider som vi befinner oss i just nu, då ska man tänka kanske 5-7 år fram i tiden.
5-7 eller 5-7?
5-7. Ja. Så att behöver du pengar för att du ska köpa en lägenhet nästa år, då ska du ju inte ha pengarna på börsen. Då ska de ligga på ett sparkonto. Men ska du pensionsspara på börsen? Alltså skitbra tillfälle att komma igång nu.
Mm. Alltså för det, tanken med aktier, om jag nu har fattat det rätt, jag är väldigt, väldigt dåligt insatt.
Ja, men det är jättebra. Det är ju liksom, det är så du lär dig.
Mm, men då undrar jag, då köper man, och sen så vet du det, är väl tanken att man ska sälja när det är högt för att investera i något annat? Eller liksom, det är väl en aktiv marknad där man hela tiden ska vara på tårna, eller man säger.
Alltså, det beror på hur du vill se det. Vill du spekulera, vilket man gör när man liksom håller på och köper och säljer,
då kan specka, du det vet specka, jag man säger.
Specka. Ja. Men det kan du göra, men det är såklart mer risk. Alltså, som sagt, det går inte att tajma börsen. Alltså, ingen vet vad som händer imorgon. Ingen vet om det kommer gå upp eller kommer gå ner. Eller så här. Det kan komma någon nyhet under natten som gör att börsen totalt kraschar imorgon. Alltså, det kan lika gärna vara så att i natt så kommer Putin använda kärnvapen mot USA.
Mm.
Och imorgon kommer vi vakna upp till en blodröd börs över hela världen. Alltså, man vet aldrig. Det är liksom så dagsfärskt.
Mm.
Och att försöka spekulera och så här, men jag köper billigt och säljer dyrt. Alltså, det är... 2-3% av alla som investerar på börsen som lyckas tjäna pengar på det sättet. De allra flesta, och det som också är bäst över tid, det är att köpa bra bolag som tjänar pengar och behålla dem. Så man ska, du säljer inte dem, du bara behåller dem.
Man säljer när man behöver typ köpa en lägenhet om 5 år, om det är så. Okay.
Eller typ när du behöver använda pengarna. Men tills dess så bara köp och behåll.
Okay.
Det är det absolut bästa. Och sen att köpa varje månad. För det är ju nyckeln till framgång på börsen. Det är ju att göra det regelbundet.
Mm.
Man ska aldrig gå in med en klumpsumma. Har du 100 000 som du investerar idag, så kanske börsen rasar 30% till imorgon. Då står du där med dina liksom, innehav som ligger 30% back. Men om du delar upp det kapitalet i 10 delar och så investerar du 10 000 varje månad i 10 månader, då kommer du köpa dyrt ibland och billigt ibland, men du kommer få ett bättre genomsnittspris än om du bara gör ett engångsköp.
Mm.
Ja, för det var en fråga här också som var lite inne på det du pratade om, att ska man investera mycket i utvalda fonder eller aktier, eller lite i många olika?
Lite i många olika.
Mm.
Det handlar om att sprida risken, att inte ha alla ägg i samma korg.
Mm.
Och man ska ju inte bara tänka, liksom, jag ska ha 5 globalfonder, utan det ska vara så här, det ska vara blandat. Det ska vara lite globalfonder, det ska vara lite aktiefonder, kanske någon indexfond, någon småbolagsfond. Alltså, där får man ju titta på så här, vad man själv vill ha. Men det ska ju vara alltså minst 4-5 olika fonder. Sen ska man komma ihåg att när man investerar i fonder, varje fond har ju minst 16 olika innehav i Sverige. Det är ju liksom krav på det. Så att genom att köpa en enda fond så får du också exponering mot minst 16 olika bolag. Oftast är det liksom 30-40 bolag.
Mm.
Så att genom att äga 3 olika aktiefonder till exempel, så blir du investerad i över 80-90 olika bolag. Så att du får en naturlig riskspridning genom att handla fonder. Köper du aktier behöver du hela tiden ha med det här i bakhuvudet. Att alltså, inte köpa samma bransch, inte samma typ av sektor och liksom samma typ av bolag.
Alltså aktier är ju verkligen, jag tycker mer och mer aktier är för folk som orkar, kan och vill läsa på mycket.
Sådana som tycker att det är kul.
Hålla sig uppdaterad.
Vad sjukt, Frida smsade mig precis. En lista på årets, här är de grövsta kriminellas favoritböcker. Det är en lista som Kumla anstalt har tagit fram. Min och Fridas bok är på plats 20.
Vilken är första då?
Första boken är Diamant Salihos Tills alla dör.
Men det är väl jättebra, alltså, om man sitter i finkan, då vill man väl också så här, det är många som pluggar där och allting, så det är väl, era bok är väl en jättebra grej att så här, läsa och sätta sig in lite när man sitter i finkan.
Fy fan vad kul.
Men gud, tänk så här, folk kanske sitter och bara snygging andra snygging. Är det någon bild på er i boken? Det är ju framsidan ju på dig i alla fall.
Ja, nej, jag minns inte om jag och Frida har någon. Nej, jag tror inte det.
Fast tänk om de sitter där och runkar.
Nej, jag tror bara det är framsidan. Men här är någon som frågar, vad ska man investera om man vill investera kortsiktigt?
Ingenting.
Ingenting.
Det finns ju så här konton med avkastningen. Rekommenderar du inte det?
Nej, alltså jag tycker inte man ska investera kortsiktigt. Alltså det är liksom...
Vad är kortsiktigt ens?
Ja, men typ så här daytrada eller kanske investera en någon... Jag vet inte vad den personen menar. Men just nu så skulle jag säga nej. Gör inte det. Det är alldeles för hög risk. Alltså vill man ta så mycket risk på börsen, så kan man lika gärna ta pengarna och gå till Casino Cosmopol och liksom... Alltså, köra roulette.
Då har du ändå 50-50.
Det kanske går bättre på Casino Cosmopol än vad det kommer göra på börsen just nu.
Men det är ganska många som... Okej, men tycker du att det är en investering att köpa typ en bostadsrätt?
Absolut.
Ja, så kan man inte göra... Alltså, för det är några som undrar så här, borde man investera i en bostadsrätt? För de är också så här, vi går i husköpstankar, hur ska vi tänka kring det nu i såna här tider?
Men jag tror så att köpa ett boende kommer alltid... Du kommer alltid kunna sälja det. Alltså ett boende är... Det är liksom någon substans. Det finns ett värde. Att investera på börsen i vissa typer av bolag som väldigt många köper. Väldigt många unga dessutom. Så här förhoppningsbolag. Det finns ju oftast ingen substans bakom.
Nej.
Och faller det så kan det ju bli fritt fall. Men alltså det är klart att bostadsmarknaden kan ju falla. Men det kommer ju, alltså du kommer ju aldrig så här, alltså gå i konkurs med ditt boende.
Nej.
Det kommer krävas väldigt mycket för att du ska liksom kunna få noll för ditt boende. Så att en bostad, oavsett om det är en lägenhet eller ett hus, kommer du alltid kunna sälja. Så att det är en bra investering. Dessutom så tycker jag att man ska investera, alltså om man kan, i sitt boende. För att det blir också väldigt dyrt att bo i en hyresrätt.
I längden. Men tycker du att man ska uppgraderas? Om man säger att man går från paycheck till paycheck, liksom, vilket många gör. Tycker du att man ska uppgradera sitt, nu kanske, då kanske inte nu är en bra period att uppgradera sitt boende, flytta till hus typ.
Alltså det där är så individuellt. Bor man kanske lite trångt och känner att man har råd med ökade boendekostnader och vill bo större, absolut, det är en bra marknad nu, det är ju verkligen köparens marknad. Men känner man att så här, jag vill men jag kommer inte klara av det, det blir för dyrt, ja, men då kanske man ska stanna där man är. Så att det där är ju väldigt individuellt.
Och om man typ har fastnat i så här lånefällan, nu vet inte jag vad som menas med det, men hur tar man sig ut ur den?
Ja, men jag tror att lånefällan med en, alltså vi har ju haft så här låna slösa samhälle i många år, där det har varit typ gratis att låna pengar. Så väldigt många har ju lånat pengar för att konsumera, köpa grejer, åka på resor, shoppa, alltså whatever. Och jag tror att alltså ekonomi handlar mycket om beteenden. Det handlar om att så här, du lär dig en sak och sen så gör du det hela tiden upprepande. Att spara är ett beteende. På samma sätt som att gå till gymmet är ett beteende. Du liksom skapar en vana.
Men tror du liksom att det kommer mycket hemifrån?
Ja, det kan komma hemifrån, men det kan också komma från liksom din omgivning, förväntningar som finns på dig. Jag vet att många influencers som lever liksom ett väldigt så här high life är i skuldfällan. De måste upprätthålla en viss image, men de har inte råd. Så att de har ju liksom lånat pengar för att kunna åka på resor, för att kunna ta bilder vid så här fina stränder. Alltså det är ju inte ovanligt, och jag tror att det är vanligare än vad man tror hos väldigt många unga. Framförallt de senaste 10 åren när vi har haft, ja men, gratislån i princip. Och det har ju gjort att väldigt många har skapat sig ett dåligt beteende där man konsumerar över sina tillgångar. Vilket har gjort att så här, du är van att ha en viss levnadsstandard. Och där tror jag att det handlar väldigt mycket om, för att komma ur det här så måste man ett, bara liksom börja prioritera och betala tillbaka sina lån. 2, klippa sönder alla kreditkort och liksom så här, spärra sig själv från alla så här, snabblånsajter. Och 3, att börja liksom ändra livsstil. Att fatta att så här, du kan inte låna pengar för att åka på resor eller köpa liksom väskor.
Jag är så chockad över att alltså folk runt omkring mig och folk i vår ålder har ingen, de har inga pengar sparade. Alltså ingenting på sina sparkonton. Och jag blir så här, jag vet inte om det är för att jag, om jag är naiv, för att jag har vuxit upp med liksom en pappa som har, ja men han är jätteintresserad av ekonomi, han har pratat ekonomi med mig sen jag var liten, han har på ett sätt varit ganska hård med att du måste ha en buffert ifall om någonting händer som du inte kan förutspå. Men vad tror liksom, varför tror du att folk i vår ålder inte, de har liksom inte ens 10 000 sparat?
Nej, men jag tror mycket att det beror på just det som jag pratade om innan, alltså att vi har haft en högkonjunktur, vi har haft ekonomi som, alltså vi har aldrig tjänat så mycket pengar som vi har gjort de senaste 10 åren. Och människor har kunnat höja sin levnadsstandard, och fler har liksom från arbetarklassen, jag hatar att prata klass, men de har ju blivit liksom medelklass. Medelklass har ju blivit liksom tjänat mycket mer. Vi har liksom haft väldigt bra ekonomi och vi har då levt lite för bra. Och det har varit lätt att tjäna pengar. Folk har haft jobb, arbetslösheten har varit väldigt låg. Och någonstans så har ju folk tappat det här med sparande. Och jag tycker att alltså, räntehöjningarna som görs just nu tycker jag är jättebra. För att det kommer tvinga människor att ändra sitt tänk kring pengar. Framförallt väldigt många unga som aldrig, alltså så, i vår ålder, som aldrig har varit med om en riktig krasch, så här finanskris. De vet ju inte vad det innebär att ha pengar på kontot för sämre tider. Utan de har trott att så här, men vadå, det kommer alltid gå så här bra. Och jag tycker generellt, alltså det är precis som du säger Nicole, det är väldigt många unga som inte tänker längre fram. Utan man lever väldigt mycket i nuet.
Nej, för jag blir mer så här chockad. Alltså att så här, jag har pratat med folk i min omgivning som så här, har bra jobb, de tjänar bra pengar. De har absolut råd att liksom spara pengar. Om de skulle vilja. Och sen så är det så här, nej men typ min diskmaskin gick sönder, jag har inte råd att köpa ny, jag måste vänta till min nästa lön. Och jag är så här, men hur kan du inte ha 5000 sparat? Alltså det är för mig
så
ofattbart.
Man är vuxen.
Och som sagt, jag vet inte om det är för att, ja men, och det är som sagt, jag kanske är supernaiv, men för mig, alltså jag blev chockad när jag hade den här diskussionen med några vänner. Och jag var så här, men vänta, ni är 30 plus och du menar att om någonting går sönder i ditt hem som kostar mer än 5 000, så har du inte råd att fixa.
Nej, men alltså, Danske Bank tog ju fram en sån här rapport för några år sedan som visade på att var sjätte svensk inte har 11 000 kronor på kontot. Var sjätte svensk har inte råd om diskmaskinen går sönder.
Det är så fucking sjukt.
Men det, alltså... Nej, jag är verkligen... Jag blir så här,
alltså det gör mig rädd, särskilt om man har barn. För då är jag så här, hallå? Alltså, vi måste... Alltså, nej, jag vet inte. Jag är också kommer från där att så här, spara dina fucking pengar. Alltså, hellre att du sparar än att gå ut och äta typ.
Ja, och jag, återigen, om vi går tillbaka till det vi pratade om i början, att ingenting är permanent, man kan ju ändra allting. Är man en person som lyssnar på den här podden nu och bara, shit, jag känner mig träffad, jag är en sån person som inte har pengar på kontot, det är inte för sent. Det är inte för sent att bygga en buffert, det är inte för sent att ändra det här ekonomiska beteendet vi har. Men man måste börja med att bli medveten om det, och sen så måste man börja med att göra små förändringar. Sen ska man komma ihåg, det är återigen som med träning, du kan inte gå all in, du kan inte dra åt kranen helt och hållet, börja köra 5 gånger i veckan och liksom ändra kost och tro att det är hållbart. Mm. Det är inte det. Utan du måste börja med att göra små ändringar som är hållbara över tid.
Ja, och det vill jag bara säga, för då är det jag. När jag var mammaledig med L, så var jag så här, gick promenader alltid, och så var jag så här, köpte en kaffe, 50 kronor hit, 50 kronor dit. Och sen var jag så här, nej, fy fan, vad håller jag på med? Så jag köpte en termos, en sån här muggtermos, och tog med mig kaffe hemifrån varje gång. Och det var, först var jag lite olustig, för jag bara, men gud, vad är jag för snåljobb typ. Men sen började jag sätta över, varje gång jag ville köpa en kaffe men hade med mig min termos, så satte jag in 52 kronor eller vad det var då, på ett fondkonto på hos min bank. Och det var så jag började. Alltså att jag bara såhär, gud, alla insparningar jag gör, varje gång jag tänker att jag ska köpa take out lunch, men jag äter hemma, sätter jag över det. Inte på en gång, men jag skriver ner det, och sen sätter jag mig i slutet av månaden och för över hela summan. För att jag och det är ett tips till alla, att börja tänka så här: jag ska köpa en kaffe, men gör inte det, gå hem och ta den istället, och sen så vet det, för över den typen. För det är inte mycket pengar, det är 50 kronor, 100 kronor hit, men det blir mycket i slutet av månaden, ibland är det flera tusen.
Det är ett skitbra tips. Ett annat tips som jag också kan ge, det är ju att jag prisjämför allt jag köper. Jag går in på Prisjakt, och där kan man skriva in typ så här, ja, men om jag vill köpa ett par, ja, men säg typ en locktång, då går jag in och skriver den där. För annars har man ju sina sajter som man alltid handlar på. Jag har liksom 2 sådana här beauty-sajter som jag alltid går in på. Men sen något år tillbaka, jag ska sluta gå in på de här sajterna bara för att liksom det är det första som kommer top of mind hos mig. Utan jag ska gå in och prisjämföra. Och då är det liksom lite mindre sajter som alltid har mycket bättre pris. Och ibland är det någon sajt som har kampanj. Så att jag brukar alltid gå in på Prisjakt, skriva in det jag vill ha, märke, modell. Och sen så får jag bara upp det, och prisskillnaden kan liksom vara ibland flera hundra lappar. Alltså jag köpte ett par skor som jag tänkte gå in på Adidas butiken och bara köpa. Så bara, nej, jag ska gå hem och prisjämföra. Gjorde det. Alltså det var 500 spänn i mellanskillnad. Så att det där är också ett sånt tips. Alltså om du ändå har tänkt köpa något, gå in och jämför priser på nätet. Alltså det är verkligen, du behöver inte söka på olika sajter, utan du går in på en sajt, skriver in det du ska ha, och sen så får du liksom upp alla återförsäljare. Och så ser du liksom vart det är billigast.
Och många fysiska butiker prismatchar ju också.
Ja, men jag är ju också en sån som alltid brukar söka efter rabattkoder. Ja. Så om jag ska köpa något på Lyko eller på Naked eller vad det nu kan vara, då går jag in och så googlar jag rabattkod Lyko augusti 2022. Ja. Eller liksom, förstår ni? Så att, och grejen är att man hittar nästan alltid någon rabattkod som man kan använda.
Alltså jag brukar mejla dem ibland och bara säga, hej, jag tänkte köpa så här mycket grejer av er. Har ni någon rabattkod? Och jättemånga gånger har företag, alltså kundtjänst har svarat bara, men vad kul att du ska handla hos oss, varsågod, här kommer 15%.
Men jag brukar annars testa alla influencers namn med 20 efter. Nicole 20, Tully 20, Alexander Bring 20, Hanna Friberg 20, och det funkar alltid någon.
Det är alltid någon influencer som har någon kampanj. Ja, smart.
Det här var verkligen, tacka oss Sam för våra spartips. Men och det är så här, för jag tycker att det finns ett stigma, nu vet inte jag, för mig i alla fall, med min generation, alltså att det är så här pinsamt typ att kolla, jämföra priser i butik, typ den här osten jämfört med den osten, kilopris, eller det här med kaffegrejen, att så här, det är en pinsam grej, men hur känner ni kring det? För mig tycker jag att det har varit så här lite så här, men gud, typ när David, min kille då, han brukade alltid kolla, eller brukar alltid, ja, kilo, det är han som har lärt mig det här och
jag gör
kilo pris. Jag var så irriterad, jag bara, men orka vara snål, men det handlar ju inte om det.
Nej.
Det finns ett stigma kring...
Men det handlar ju om att i slutet av månaden så är det så här, visst, det kanske bara skiljer 5 kronor där och då. Mm. Men om det gör det varje gång du går och handlar så blir det ju ganska mycket pengar. Exakt. I slutet av månaden.
Ja. Men ofta så skiljer det sig mer än 5 kronor, det är just det. Alltså folk jämför ju inte. Men när man börjar jämföra, man bara, men vänta, varför har jag blivit blåst hela livet?
Ja, för man tror att det billigaste, men ja, det är inte det som är billigast.
Nej, och det är ju, alltså, nej, sen... allt sånt som du gör själv kostar ju mycket, mycket mindre. Typ så här, om du ska köpa hackade morötter, alltså så här, eller så här färdigrivna, det kostar ju mer. Om du ska köpa färdigriven ost, du vet, ibland om du gör pasta, du orkar inte stå och liksom riva parmesan, det kostar mer.
Mm.
Alltså allt sånt som är färdigskuret eller färdigrivet eller liksom, där du bara strör på, allt sånt kostar ju så mycket mer. Att bara liksom ställa in sig på att jag ska börja göra det själv, jag ska koka mina rödbetor själv, jag ska liksom riva min parmesan, alltså du kommer ner så mycket i kostnad.
Men jag vill fråga dig andra, vad tycker du om kreditkort? Vad är din liksom relation till kreditkort?
Alltså jag tycker inte att kreditkort är dåligt om man kan använda det rätt.
Mm.
Alltså det är, kreditkort är dåligt om du är en person som inte kan använda det. Om du är en person som blir, alltså som är en beroende person som lätt kan liksom missbruka det, då ska inte du ha kreditkort. Men kreditkort har ju oftast så här bra förmåner. Man får poäng som du kan lösa ut mot liksom varor eller typ rabatter.
Och bra försäkringar.
Bra försäkringar. Så att är man en person som använder sitt kreditkort som ett debitkort, alltså du betalar din räkning varje månad precis när den kommer, så du behöver aldrig nyttja krediten, då är ju kreditkort bra. Men om du bara handlar på kredit och betalar massa höga räntor, då ska inte du ha ett kreditkort.
Mm. Andra, är det något du vill ta upp mer som du känner att du inte har fått säga?
Nej, alltså det enda som jag tycker också att man ska komma ihåg just när man pratar om investeringar på börsen, det är ju också att man har möjlighet att påverka. Alltså den riktiga makten sitter ju i kapitalet.
Mm.
Så att oavsett vad du vill göra, om du vill påverka så här, klimatfrågor eller om du vill påverka jämställdhetsfrågor eller vad den är, så handlar det väldigt mycket om att så här, placera pengarna i rätt typ av bolag.
Mm.
Och är du en person som till exempel brinner för miljö- och klimatfrågorna, ja, men att investera i hållbara bolag är 27 gånger mer effektivt än att typ så här, panta burkar, köpa ekologiska bananer, flyga mindre, äta mindre kött. Så att den riktiga makten sitter verkligen i kapitalet. Så att det är inte bara att investera på börsen gör ju inte bara att du kan tjäna pengar, utan du kan också vara med och påverka.
Oj, det var ett otroligt bra avslut, Andra. Jag blev inspirerad och jag blev så taggad framförallt på att du bygger kapital. Eller nu vill jag gå hem och liksom sätta mig in i allt. Men då har man din bok till hjälp.
Då har man min bok.
Så att gå in på vår Instagram så kommer ni kunna vara med och tävla om ett ex av Andras bok.
Och just det kanske, men det kommer ju en ny bok väldigt, väldigt snart.
Anna. Ja, den 15 november.
Stay tuned. Mm. Vad handlar den om också?
Det är inte en ekonomibok. Det är en bok som heter Framgång. Så det handlar mycket om hur man bygger det liv man vill ha. Inte på det amerikanska sättet. Jag gillar inte det. Det här, du ska upp 5, du ska jobba ihjäl dig, du ska liksom gå ut och springa en mil innan någon annan har vaknat.
Yeah. Nej, det extrema.
Att, ja, det är inte det extrema, utan på ett hållbart sätt.
Jag tänker att alltså, vi har ju snackat så jävla mycket idag. Det finns ju egentligen, alltså man kan ju prata om ekonomi och investeringar och aktier och fonder hur länge som helst.
Vi kan göra en
del
två.
Jag tror ändå, ja men jag tror typ att vi kommer behöva göra det. Men jag tänker att det får räcka för idag. Tack för att ni har lyssnat och hoppas ni har blivit lite klokare. För det har i alla fall jag blivit. Så tack, Andra.
Tack för att jag fick vara med.
Podplay, en del av Power Media.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.